Kapitel 8. Virvlar av färg, sidan 236.
Perrin insåg inte att han hade rört sig förrän han märkte att han låg framåt böjd över Rappers hals och red i sporrsträck efter Arganda. Snön var inte mindre djup, marken var inte slätare och ljuset inte bättre nu. Men Rapper sprängde fram genom dunklet, ovillig att låta skimmeln behålla ledningen, och Perrin manade på honom att springa ännu snabbare. Den annalkande ryttaren var Elias, med det långa skägget som en solfjäder över bröstet. En bredbrättad hatt som la hans ansikte i skugga och en pälsbrämad mantel på ryggen. Älgkrigaren var en av spjutjungfrurna, med en mörk tjofa virad om huvudet och en vit mantel som var avsedd att dölja henne i snön utanpå rocken och byxorna i grå, bruna och gröna nyanser. Elias och en enda jungfru utan någon av de andra. Det betydde att de hade hittat fel. Det måste det göra. Arganda sprängde fram utan att bry sig om ifall han bröt nacken på hästen eller sig själv. Hoppade över klippblock, stormade genom snön nästan i galopp. Men Rapper han i kapp just som han kom fram till Elias och barskt frågade. Såg du drottningen, Marchera? Lever hon? Svara mig, kar! Spjutjungfrun, en kvinna vid namn Elienda, lyfte ena handen mot Perrin. Det kunde ha varit en hälsning eller avsett att visa deltagande. Men hon saktade inte in sina långa, hasande steg. Eftersom Elias var där och kunde avlägga rapport för Perrin, kunde hon fortsätta till de visa för att lämnas in. Har ni hittat henne? Perrin var plötsligt alldeles torr i halsen. Han hade väntat så länge på det här. Arganda gjorde en grimas bakom visirets stålgaller. Han visste att det inte var Aleandri Perrin frågade efter. Vi hittade de Shido som vi har följt efter, sa Elias försiktigt med båda händerna på sadelknappen. Till och med Elias, den legend om spunne långtand som hade levt och jagat med vargarna, visade tecken på utmattning efter att ha färdats allt för många mil med allt för lite sömn. Hela hans ansikte slokade av en trötthet som underströks av de gyllengula ögonen under hattbrättet. Det fanns gråstrimmor både i det buskiga skägget och det midjelånga håret som var samlat i en knut i nacken. Och för första gången under den tid Perrin känt honom såg han gammal ut. De har slagit läger runt en erövrad stad bland åsarna, ett 40-tal milsteg härifrån. De har inte mycket vaktposter nära lägret och de som finns längre ut verkar mer hålla utkik efter förrymda fångar än någonting annat. Så vi lyckades komma tillräckligt nära för att ta en ordentlig titt. Men Perrin, de är fler än vi trodde. Om man räknar gaishainerna, vitklädda människor i varje fall, kan det vara lika mycket folk i deras läger som det bor i Maine eller i Bordar. Jag vet inte hur många av dem som är spjutkämpar, men att döma av vad jag såg är det nog minst 10 000. Perrins mage knöt sig i desperation. Hans mun var så torr att han inte skulle ha kunnat tala ens ifall fail genom ett mirakel hade uppenbarat sig framför honom. 10 000 Al-Gaid-Siswai och till och med vävar och silversmeder och gamla män som tillbringade dagarna med att sitta i skuggan och prata gamla minnen skulle ta upp ett spjut om de blev angripna. Han hade mindre än 2 000 lansiärer. Och även lika många ale skulle ha varit de övermäktiga. Knappt 300 tjuvflodsmän kunde anställa åtskillig förödelse på långt håll med sina bågar, men ingalunda stoppa 10 000 ale. Så många shido skulle slita Marschemas modiska patrask i småbitar, likt en katt som hittat ett musbo. Till och med om man räknade ashamanerna och de visa och ejsedena. Edara och de andra visa var knappast generösa med upplysningar om Shaidos visa. Men han visste att 10 scepter kunde ha 50 kvinnor som kunde leda kraften. Kanske fler. Och kanske färre. Det fanns inget bestämt antal, men inte så många färre att det spelade någon roll. Med en kraftansträngning lyckades han kväva den förtvivlan som vällde fram i honom, klämde ihop den tills det bara fanns flisor kvar som kunde ge näring åt hans vredeseld. En slägga hade inte plats för förtvivlan. Oavsett om det var 10 septer eller hela Shaidos klan hade de fortfarande fel och han måste fortfarande finna ett sätt att befria henne. Vad spelar det för roll hur många de är, frågade Aram uppfordrande. När trollockarna kom till Chufloden var de tusentals, 10 000-tals, men vi dödade dem ändå. Shaido kan inte vara värre än trollocker. Perrin blinkade, förvånad över att se mannen vid sin sida, för att inte tala om Berylane och Galeen och Aesedena. Han hade haft så bråttom att nå fram till Elias att han hade stängt ute allt annat. Bland träden skymtade man männen som Arganda kommit med och som fortfarande höll sina grova linjer. Men Berylanes livvakt var formad i en lös cirkel med Elias i mitten, vänd utåt. De visa stod utanför cirkeln och lyssnade på Elianda med allvarliga miner. Hon talade med låg röst och skakade ibland på huvudet. Tydligen såg hon inte ljusare på saken än Elias. Perrin måste ha tappat korgen under hetsritten, för nu hängde den på Berylanes sadel. Hennes min såg ut att tyda på, kunde det vara medkänsla? Brände honom, han var för trött för att kunna tänka klart. Hans nästa misstag kunde bli det sista och slutet för fail. Som jag hört det berättas knåpare, sa Elias stilla, så kom trollockerna till er i Chufloden och ni lyckades fånga dem i ett skruvstäd. Har du några planer på att fånga Shaido i ett skruvstäd? Aram blängde trumpet på honom. Elias hade känt honom innan han hade tagit upp svärdet, och Aram tyckte inte om att bli påmind om den tiden, trots att han fortfarande bar sina bjärta kläder. Det må vara 10 septer eller 50, morrade Arganda. Det måste finnas något sätt att befria drottningen. Och de andra förstås. Och de andra. Hans väderbitna drag var fixerad i en vredgad min, men han luktade av hetsat ursinne. En räv som var redo att tugga av sitt eget ben för att komma ur rävsaxen. Skulle de acceptera en lösensumma? Geldanen såg sig omkring tills han såg Marlene komma in genom ringen av vingardister. Hon lyckades gå med stadiga steg trots snön, helt utan att vackla. De andra visa syntes inte längre till någonstans bland träden och inte Eliandra heller. Skulle dessa Shaido ta emot en lösen? Visa. Det lät som om Arganda kommit att tänka på titeln i sista stund. Han trodde inte längre att de ejl som färdades med Perrin var inblandade i bortförandet. Men han luktade alltid av misstänksamhet när han såg på en ejl. Det kan jag inte säga. Marlene tycktes inte ta någon notis om hans ton. Hon stod med armarna i kors framför bröstet och såg på Perrin istället för på Arganda. Det var en vägande, mätande blick, så ingående att hon antagligen kunnat sy en uppsättning välsittande kläder eller säga precis när han senast tvättat sina underkläder när hon var klar. Den skulle ha gjort honom illa till mods på den tiden då han fortfarande hade tid med sånt. När hon tog till orda igen var det inte med tonen hos någon som erbjuder ett gott råd, utan bara ett torrt konstaterande av fakta, vilket kanske till och med var hennes avsikt. Våtlänningarnas lösen går emot våra seder. Man kan ge bort en Gaishain som gåva, eller byta mot en annan Gaishain, men de är inte djur som kan köpas och säljas. Dock verkar det inte som om Shaido följer G.H.O. längre. De gör våtlänningar till Gaishain och tar allting istället för bara femtedelen. De kanske tar emot betalning. Mina juveler står till ditt förfogande, Perrin, sköt Berylane in med stadig röst och fast min. Om det behövs kan Grady och Nild hämta mer från Maine och guld. Galeen harklade sig. Altaranerna är vana vid angrepp i snod, både från grannfurstar och rövare, sa han dröjande, medan han klatschade med tyglarna mot handflatan. Han ville inte säga emot Berylane, men det var tydligt att han tänkte göra det ändå. Så här långt från Ibordar finns ingen lag annat än den lokala furstens eller furstinnans ord. Frälse som ofrälse är vana vid att muta bort alla angripare som de inte förmår att mota bort. Och de är snabba att se vem som är vilket. Det förefaller orimligt att ingen av dem skulle försöka köpa sig trygghet av dessa Shaido. Och likväl har vi inte sett någonting annat än ruiner i deras fotspår. Vi har inte hört talas om någonting annat än att de rövat folk in på bara benen. De kanske godtar en lösensumma. Tar kanske till och med emot den. Men kan man lita på att de skulle ge någonting i gengäld? Bara genom att erbjuda den skulle vi avhända oss vår enda egentliga fördel. Den att de inte vet att vi är här. Anora skakade lätt på huvudet. Det var en nästan omärklig rörelse, men Galin såg den och rynkade pannan. Ni är av en annan mening, Anora Sedai, frågade han hövligt. Och med en antydan till förvåning. Den grå systern var nästan försagd ibland, särskilt för att vara en syster. Men hon tvekade aldrig att säga sin mening när hon inte höll med om vad någon sa till Berylane. Den här gången tvekade dock Anora och dolde det genom att dra manteln om sig och omsorgsfullt ordna dess väck. Det var klumpigt av henne. En HD kunde ignorera värme och kyla när hon så ville. Förbli oberörd när alla andra var dränkta i svett eller kämpade för att inte hacka tänder. En HD som brydde sig om temperaturen försökte vinna tid för att tänka. Oftast på hur hon skulle dölja vad hon tyckte. Efter att ha sneglat på Marlene med lätt rynkad panna bestämde hon sig slutligen. Hennes panna blev slät igen. Att förhandla är alltid bättre än att strida, sa hon svalt med en röst där Terraborn-målet fortfarande hördes tydligt. Och hur stor tillit man kan sätta till varandra vid en förhandling beror alltid på vilka försiktighetsåtgärder man vidtagit, inte sant? Vi måste noga överväga vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Dessutom kvarstår frågan om vem som ska uppsöka dem. De visar är kanske inte längre fredade sedan de deltog i slaget vid Jumais brunnar. En syster, eller en grupp systrar, skulle kanske vara bättre. Men även det måste arrangeras med omsorg. Jag är själv beredd att... Inga förhandlingar, sa Perrin. Och när alla stirrade på honom, de flesta med förundran, Anora med outgrundlig min, sa han det igen med hårdare röst. Ingen lösen. Han tänkte inte betala Shaido för att de åsamkat Fail lidande. Hon var naturligtvis rädd, och det skulle de betala för, inte tjäna på det. Dessutom hade Galin rätt. Ingenting som Perrin hade sett, vare sig i Altara eller Amardicia, eller innan dess i Carhane, hade gett minsta antydan om att Shaido skulle hålla någon form av avtal. Man kunde lika gärna lita på råttor i sädesmagasinen och anförtro skörden åt broddmaskarna. Elias, jag vill se deras läger. Som pojke hade han känt en blind man, rynkig, vithårig, gamle Nat Torfin, som kunde lösa upp alla järnknutar bara genom att använda känseln. I flera år hade Perrin försökt lära sig att göra efter honom, men han hade aldrig lyckats. Han var tvungen att se hur bitarna satt ihop innan han kunde få någon ordning på dem. Aram, leta rätt på Grady och säg åt honom att träffa mig på färdplatsen så snart han kan. Färdplats, det var vad de hade börjat kalla den plats där de hamnade vid varje hopp och gav sig av från vid nästa. Det var lättare för ashamanerna att väva en portöppning på en plats där de redan hade gjort den förut. Med en beslutsam nick vände Aram grollen och satte av mot lägret, men Perrin kunde se argument, frågor och krav samlas i ansiktena som omgav honom. Marilyn studerade honom fortfarande som om hon plötsligt inte var så säker på honom längre. Och Galen blickade ner på tyglarna i sina händer med en bekymrad min. Säkerligen övertygad om att allt skulle gå illa vad han än gjorde. Men Barrowlane hade en förbryllad min och invändningar i ögonen medan Ernuras läppar hade smalnat av till ett tunt streck. Eshedir tyckte inte om att bli avbrutna och även om Ernura var försagd för att vara Eshedir såg hon ut att kunna ge luft åt sitt missnöje när som helst. Erganda hade blivit röd i ansiktet och öppnade munnen, säkert i avsikt att ryta någonting. Erganda hade rutit mycket sedan hans drottning blev bortförd. Det skulle inte tjäna någonting till att stanna och lyssna. Perrin satte hälarna i Rappers sidor, tog sig raskt ut genom linjerna av mainska lansiärer och red tillbaka mot de sönderskurna träden. Inte hetsigt, men inte heller slött. I raskt trav under det höga grenverket, med tyglarna i ett fast grepp och redan sökande med blicken efter Grady bland ljusfläckarna och skuggorna. Elias följde honom utan ett ord på sin vallack. Perrin hade varit övertygad om att han inte hade plats för ett uns rädsla till, men Elias tystnad gjorde den ännu tyngre. Den andre såg aldrig ett hinder utan att se en väg runt det. Hans tystnad skriade om obestigliga berg. Men det måste finnas något sätt. När de kom fram till den släta klipphällen skrittade Perrin fram och tillbaka genom de sneda ljusstrålarna, runt de kullfallna träden och mellan dem som ännu stod. Han kunde inte förmå sig att stå still. Det måste finnas ett sätt. Hans tankar kastade sig än hit, än dit, som en råtta i en bur. Elias satt av och satte sig på huk med blicken nedvänd mot stenen utan att bry sig om att vallaken slet i tyglarna i sina försök att backa undan. Bredvid stenen låg den tjocka stammen av en tall som varit gott och väl 50 steg hög. Och i ena änden vilade den mot de flisiga resterna av sin egen stubbe. Tillräckligt högt upp för att Elias skulle kunna gå raklång under stammen. De strålande knippen av solljus som trängde ned genom grenverket på andra ställen tycktes göra skuggorna kring stenen med tassavtrycken nästan svarta. Men det oroade honom lika lite som Perrin. Han rynkade näsan åt den brända svavellukten i luften. Jag tyckte att jag kände den här stanken på vägen hit. Jag förmodar att du skulle ha sagt någonting om det om du inte haft annat att tänka på. En stor flock, större än någon jag någonsin sett eller hört talas om. Det var vad Marjorie också sa, sa Perrin frånvarande. Varför kom inte Grady? Hur många människor bodde i Ibordar? Så stort var alltså Shaido-lägret. Hon sa att hon korsat spåren efter 7 flockar. Och det här är en som hon inte stött på förut. 7, mumlade Elias förvånat. Till och med en HD måste ha färdats långt för att göra det. De flesta historier om mörkhundar är bara mörkrädda människors fantasier. Med rynkad panna tittade han ner på spåren som löpte över den släta stenen och skakade på huvudet. Det fanns sorg i hans röst när han sa. De var vargar en gång i tiden. Vargsjälar i varje fall. Infångade och förvridna av skuggan. Det var den kärna som de använde när de skapade mörkhundarna, skuggbröderna. Jag tror att det är därför vargarna måste vara med i sista striden. Eller så kanske mörkhundarna skapades för att vargarna kommer att vara där för att kämpa mot dem. Ibland får väven så värre att se ut som ett simpelt snöre. Nåväl, det var länge sedan nu. Under troll och krigen, om jag har förstått saken rätt. Och skuggans krig innan dess. Vargar har långa minnen. Vad en varg vet går egentligen aldrig förlorat så länge det finns några vargar kvar. Men de undviker att tala om mörkhundarna och undviker mörkhundarna också. 100 vargar kan gå under i ett försök att döda en enda skuggbroder. Och än värre, om de misslyckas kan mörkhunden äta själarna hos dem som inte är riktigt döda än. Och efter något år finns det en ny flock med skuggbröder som inte ens minns att de en gång varit vargar. Jag hoppas i varje fall att de inte minns det. Perrin höll in Rapper fast han egentligen hade velat fortsätta röra sig. Skuggbröder, vargarnas namn på mörkhundarna, hade fått en ny, grym innebörd för honom. Kan de äta en människas själ, Elias? En man som kan tala med vargar, kanske? Elias ryckte på axlarna. Det fanns bara en handfull människor som kunde göra det de gjorde, så vitt någon av dem visste. Svaret på en sån fråga fick man kanske först i dödsögonblicket. Vad som däremot var viktigare var att mörkhundarna säkert var intelligenta nog att rapportera vad de sett, om de en gång varit vargar. Det hade Masuri också antytt, och det vore idioti att hoppas på någonting annat. Hur länge skulle det dröja? Hur lång tid hade han på sig att befria Fail? Ljudet av hästhovar i knastrande snö skvallrade om att en grupp ryttare närmade sig. Perrin berättade hastigt för Elias att mörkhundarna hade slagit en lov runt lägret och säkert skulle berätta om honom för den som de rapporterade till, vem det nu var. Det skulle jag inte bekymra mig mycket för, pojk, svarade den äldre mannen samtidigt som han uppmärksamt spanade efter de analkande hästarna. Han gick bort från stenen och började sträcka på sig för att mjuka upp musklerna som stelnat efter för lång tid i sadeln. Elias var en försiktig man och tänkte inte låta sig ärtappas med att studera någonting som var dolt av skuggorna för andras ögon. Det låter som om de jagar ett viktigare villebråd, och det kommer de att fortsätta med tills de hittar det. Om det så tar dem ett år, var inte orolig. Vi ska befria din hustru innan de där mörkhundarna rapporterar att du är här. Jag säger inte att det blir lätt, men vi ska göra det. Det fanns beslutsamhet i både hans röst och hans lukt, men inte mycket hopp. Nästan inget alls om sanningen skulle fram. Perrin kämpade mot sin förtvivlan, vägrade att låta den stiga upp igen och började skritta runt igen. Berylaine och hennes livvakt dök upp bland träden. Marlene satt bakom Anura på hästen, men så fort Aishadén höll in gleden visa ner på marken och skakade ut den tjocka kjolen så att den dolde hennes mörka strumpor. En annan kvinna skulle kanske ha varit generad över att ha blottat sina ben, men inte Marlene. Hon ordnade till sina kläder, inget annat. Det var Anura som såg uppbrakt ut och hennes missnöjda min fick den vassa näsan att likna en näbb. Hon sa ingenting, men hon var redo att hugga. Hon måste ha varit övertygad om att hennes erbjudande att förhandla med Shido skulle tas emot. Särskilt när Berylaine stödde det och Marlene i varje fall inte motsatte sig det. Grå Aya var förhandlare och medlare, skiljedomare och fördragsmakare. Kanske var det därför hon hade erbjudit sig. Vad kunde det annars ha varit? Den frågan fick han spara till senare, men inte glömma. Han måste ta hänsyn till allting som kunde störa befriandet av Fail. Men det problem han måste lösa låg 40 milsteg mot nordöst. Medan vingardisterna bildade sin skyddande ring under de väldiga träden runt färdplatsen red Berylaine fram till Perrin och skrittade jämsides med honom i ett försök att locka honom att tala och dessutom äta resten av orren. Hon luktade osäker, tvivlande på hans beslut. Kanske hoppades hon kunna övertyga honom att ändå erbjuda en lösen. Han höll Rapper i rörelse och vägrade lyssna. Att erbjuda lösen skulle vara som att satsa allt på ett tärningskast. Han kunde inte spela hasard om Fails liv. Metodiskt som när han arbetade i smedjan, det var så han skulle gå till väga. Men ljus och trött han var. Han drog ihop sig runt sin vrede, slöt sig om det sätta för att vinna kraft ur den. Galeen och Arganda dök upp strax efter Berylane, följd av en dubbelkolonn av geldenska lansiärer i polerade harnesk och skinande koniska hjälmar. De spred ut sig bland mejnarna under träden. Ett spår av irritation letade sig in i Berylanes doft och hon lämnade Perrin för att rida bort till Galeen. De ställde sina hästar så de kunde sitta knä mot knä och den enögde mannen böjde ned huvudet för att lyssna på vad Berylane hade att säga. Hon talade med lågröst, men Perrin visste vad de talade om, i varje fall delvis. Då och då tittade någon av dem åt hans håll där han red fram och tillbaka, fram och tillbaka. Arganda satt på sin skimmel och stirrade söderut mot lägret, stilla som en staty, men ändå utstrålande otålighet som en eld utstrålar värme. Med sina plymer, sitt svärd, sin försilvrade rustning och sitt hårda ansikte var han själva sinnebilden av en soldat. Men hans vittring gränsade till panik. Perrin undrade hur han själv luktade. Man kunde aldrig uppfatta sin egen lukt om man inte befann sig i ett stängt utrymme. Han trodde inte att han luktade av panik, bara av vrede och rädsla. Allt skulle bli bra igen så snart han fått Fail tillbaka. Allt skulle bli bra. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Till sist kom äntligen Aram ridande tillsammans med en gästbande Jewel Grady på en mörkbrun vallack. Så mörk att den vita bläsen nästan fick den att se svart ut. Daniel och ett dussin tjuvflodsmän som för tillfället hade lämnat spjut och hillebarder och istället bar sina långbågar red strax bakom dem, men inte för nära. Grady var en undersättsig kar med väderbitet ansikte som redan börjat bli rynkigt även om han inte var medelålders än och såg ut som en sömnig bonde trots tvåhandsvärdet vid sin sida och den svarta rocken med en välformad silverbrås på den höga kragen. Han hade emellertid lämnat bondgården bakom sig för alltid och Daniel och de andra lämnade plats åt honom. Det gjorde de åt Perrin också, höll sig på avstånd och tittade ner i marken utom för att kasta snabba, generade blickar på honom och Berylane. Det spelade ingen roll. Allt skulle bli bra. Aram försökte leda Grady till Perrin, men shamanen visste varför han blivit tillkallad. Med en suck satt han av bredvid Elias som hittat en solbelyst plätt där han ritade upp en karta i snön samtidigt som han pratade om avstånd och riktning och detaljerat beskrev platsen dit han ville komma. Det var en sluttning som vette nästan rakt söderut och det fanns tre fördjupningar i åskrönet ovanför. Avstånd och riktning räckte om uppgifterna var tillräckligt precisa. Men ju bättre bildar shamanen kunde måla upp i huvudet, desto närmare en särskild plats kunde han komma. Det finns ingen mån att fela på här, pojk. Den intensiva blicken tycktes få Elias ögon att skina. Andra må tycka vad de ville om shamaner. Honom skrämde de inte. Det finns gott om åsar i trakten och huvudlägret ligger bara någon mil bortom den här. Det finns vaktposter. Små grupper som slår läger på olika platser varje natt. Kanske 2 mil åt andra hållet. Vi behöver inte komma särskilt mycket fel för att någon ska få syn på oss. Grady mötte hans blick utan att blinka. Sen nickade han, drog fingrarna genom håret och tog ett djupt andetag. Han såg lika trött ut som Elias, lika in i märgen utmattad som Perrin kände sig. Att skapa portöppningar och hålla dem kvar så lång tid som det tog för flera tusen människor att ta sig igenom var ett tröttande arbete. Är du tillräckligt utvilad? Frågade Perrin honom. Trötta män begick misstag och misstag med kraften kunde få dödlig utgång. Ska jag skicka efter Nild? Grady tittade surökt upp mot honom, sen skakade han på huvudet. Fager är inte mer utvilad än jag, kanske mindre. Jag är starkare än han, en smula. Bättre om jag gör det. Han vände sig åt nordost och utan vidare förvarning uppenbarade sig en lodrätt springa av silverblått ljus bredvid stenen med tassavtrycken. Anura ryckte sitt sto ur vägen med en hög flämtning där ljussträcket vidgades till en öppning, ett hål i luften genom vilken man kunde se en solbelyst glänta på brant mark bland träd som var mycket mindre än de som omgav Perrin och de andra. Den redan splittrade furan darrade till när den förlorade ännu en tunn skiva, knarrade högljutt och kollapsade i snön med en dämpad smäll som fick hästarna att fnysa och dansa. Anura blängde på ashamanen med mörk uppsyn, men Grady sa bara: "Ser det ut som rätt ställe?"
Elias rättade till hatten innan han nickade. Den nicken var det enda Perrin väntat på. Han böjde ner huvudet och red genom öppningen, ut i ett snötäcke som täckte Rappers hovskägg. Det var bara en liten glänta, men himlen ovanför, full med vita moln, fick den att kännas oerhört mycket mer öppen än skogen han lämnat bakom sig. Ljuset var nästan bländande efter skogens dunkel, trots att solen fortfarande var dold bakom den trädklädda åsen som reste sig framför honom. På andra sidan åsen låg Shaido-lägret. Han stirrade upp mot höjden med längtan i blicken. Han fick uppbåda all sin behärskning för att kunna stanna där han var, istället för att spränga vidare och äntligen få se var Fail var. Han tvingade sig att vända Rapper så att han stod vän mot portöppningen. Just då steg Marlene ut genom den. Hon hade fortfarande blicken fäst vid honom och tittade ner nätt och jämnt så länge att hon kunde se att sätta ner fötterna utan att snubbla när hon flyttade sig åt sidan för att Aram och Tjuvflodsmännen skulle kunna rida igenom. Vid det här laget hade de vant sig vid att färdas, om än inte vid ashamanerna, och böjde bara huvudet så att de nätt och jämnt undgick öppningens överkant. Det var faktiskt bara de längsta av dem som gjorde ens det, och det slog Perrin att den här portöppningen var större än den första han sett Grady göra. Den gången hade han varit tvungen att sitta av för att komma igenom. Det var emellertid bara en vag tanke, lika oviktig som en flugas surrande. Aram red raka vägen till Perrin. Hans min var spänd och han luktade av otålighet och iver att komma vidare. Så snart Daniel och de andra ridit ur vägen, suttit av och lugnt satt pilar mot bågsträngarna, kom Galin som bistert spanade mot träden omkring som om han väntade sig att en fiende skulle komma framstormande, följd av ett halvdussin mejnare som fick sänka sina lansar för att kunna tränga sig igenom bakom honom. Sen var portöppningen tom en lång stund. Men just när Perrin hade bestämt sig för att gå tillbaka och se vad det var som uppehöll Elias kom den skäggige mannen ut, ledande sin häst och med Arganda och sex geldaner ridande bakom sig. Skarpt missnöje var målat över deras hårda anleten. Deras glänsande hjälmar och harnesk syntes inte till, men de såg så ilskna ut som om de hade tvingats lämna kvar byxorna också. Perrin nickade för sig själv, naturligtvis. Shaido-läget låg på andra sidan den här åsen, och solen lika så. Det blanka stålet skulle ha varit som en spegel, det borde han ha tänkt på. Han lät fortfarande rädslan ägga honom till otålighet och fördunkla hans tankeförmåga. Han måste vara klar i huvudet, nu mer än någonsin. Missade han en detalj nu kunde det bli hans död. Och då skulle Fail stanna i Shaidos händer. Men att släppa rädslan var lättare sagt än gjort. Hur kunde han låta bli att vara rädd för Fails skull? Han måste, men hur? Till hans förvåning red Anura genom portöppningen strax framför Grady, som gick till fots och ledde sin mörka häst. Precis som alla andra gånger han sett henne ta sig igenom en portöppning låg hon tryckt så tätt mot stoets rygg som den höga sadelknappen tillät och grimaserade åt öppningen som hade skapats med den besmittade manliga hälften av kraften. Och så snart hon kommit igenom manade hon hästen så långt upp för backen hon kunde komma utan att rida in bland träden.
Grady lät portöppningen slå igen så att bara en lila tonande bild av ett lodrätt streck dröjde sig kvar på Perrins näthinna. Varvid Anura ryckte till och blängde först på Marlene, sedan Perrin. Om hon varit någonting annat än en HD skulle han ha sagt att hon sköd av buttert raseri. Det måste ha varit Barrelane som sagt till henne att komma med, men det var inte Barrelane hon gav skulden för att hon måste vara där. Härifrån går vi till fots, sa Elias med låg röst som nätt och jämnt hördes över hästarnas trampande. Han hade sagt att Shido var vårdslösa och knappt hade några vaktposter, men nu lät det på honom som om de kunde befinna sig inom 20 stegs håll. En man till häst är alldeles för synlig. Shido är inte blinda, bara för att vara ale, vilket betyder att de ser dubbelt så skarpt som någon av er. Så ställ er inte i siluett när vi kommer upp till krönet. Och försök att inte väsnas mer än ni måste. De är inte döva heller. De kommer att hitta våra spår så småningom. Det går inte att göra mycket åt i den här snön. Men vi får inte låta dem veta att vi varit här förrän vi är borta igen. Redan förbittrad över att ha blivit berövad sin rustning och sina plymer började Arganda invända emot att Elias delade ut order. Han var inte en fullständig idiot, så han gjorde det med låg röst. Men han hade varit soldat sedan han var 15, hade fört befäl mot vitrockar, altaraner och amardisier och hade, vilket han gärna påpekade, stridit i ale-kriget och genomlevt blodets snö vid Tervallon. Han kände till ale och behövde inte någon orakad skogskar för att lära honom hur han skulle sätta på sig stövlarna. Perrin lät det passera eftersom mannen samtidigt avdelade två man till att hålla hästarna. Egentligen var han inte någon idiot utan bara orolig för sin drottning. Galin lämnade kvar alla sina mannar, muttrande att lansjärer utan hästar var värre än värdelösa och att de förmodligen skulle bryta nacken av sig om han lät dem gå till fots någon längre sträcka. Han var inte heller dum, men han såg allting från den mörka sidan. Elias tog täten och Perrin följde efter så snart han hade tagit upp den tjocka mässingsbeslagna tubkikaren ur sadelväskan och stoppat den i rockfickan. Undervegetationen var samlad i snår under träden, huvudsakligen tall och gran, tillsammans med en del vintergrå och kala lövträd. Terrängen var visserligen klippigare än sandhöjderna hemma i Tjufloden, men knappast brantare, så den vållade inga bekymmer för Daniel och de andra Tjuflodsmännen som smög upp för backen med skjutklara bågar och vaksamma ögon, nästan lika tysta som ångan från deras andetag. Aram, som också var van vid skogsmarker, stannade i Perrins närhet med draget svärd. En gång började den hugga sig iväg genom ett tätt snår av slingerankor tills Perrin stoppade honom med en hand på hans arm. Men annars gjorde han lika lite väsen av sig som Perrin, bara ett mjukt krasande av snö under stövelsulorna. Marlene rörde sig bland träden som om hon hade växt upp i skogen och inte i ale-öknen, där även sådant som med bästa vilja kunde kallas ett träd var sällsynt och ingen hade sett snö. Det kom inte som någon överraskning, även om man kunde tycka att det borde ha rasslat om hennes halsband och armringar. Det visade sig dock att Anura klättrade nästan lika oberört, kavade lite i sina kjolar, men flinkt undvek både kattklotörnen och vänt härans klängen. Eichedair kom alltid på något sätt att förvåna en. Hon lyckades till och med hålla ett vaksamt öga på Grady, fast där shamanen verkade fullt upptagen med att sätta ena foten framför den andra. Ibland suckade han tungt och stannade upp en liten stund medan han med trött uppsyn tittade på krönet framför dem, men på något sätt lyckades han alltid komma i kapp igen. Varken Galin eller Arganda var ung längre och de var ovana att gå när de kunde rida. De andades allt tyngre ju högre upp de kom och ibland drog de sig upp från träd till träd. Trots det tittade de nästan lika mycket på varandra som på marken, båda ovilliga att låta den andra vara bättre. De fyra geldanska lansiärerna å sin sida halkade och snavade, snubblade över rötter som låg gömda i snön, fastnade i slingerankor med svärdsskidorna och morrade svordomar när de halkade på stenar eller stack sig på törnan. Perrin började fundera på att skicka ner dem till hästarna igen, antingen det eller klubba ner dem och hämta dem på tillbaka vägen.
Plötsligt steg två älgkrigare fram ur undervegetationen framför Elias. Ansiktena var dolda bakom svarta slöjor uppdragna till ögonen. De vita mantlarna hängde ner över ryggarna och de hade spjut och sköldar i händerna. Att döma av kroppslängden var det spjutjungfrur, vilket inte gjorde dem mindre farliga än någon annan allguided siswai. Och på ett ögonblick var nio långbågar dragna, med pilspetsarna riktade mot deras hjärtan. Du kan råka illa ut på det där viset, Tuanda, muttrade Elias. Och du borde veta bättre, Salin. Perrin tecknade åt tjuvflodsmännen att sänka bågarna och till Aram att sänka svärdet. Han hade uppfattat deras vittring samtidigt som Elias innan de steg ut ur sina gömställen. Spjutjungfrorna utbytte en överraskad blick, men de tog av sig de svarta slöjorna och lät dem hänga ner över bröstet. Du har god blick, Elias Mashera, sa Salin. Hon var senig och väderbiten, med ett ärr över ena kinden och hade skarpa blå ögon med sylvass blick. Men nu var de mest förvånade. Tuanda var längre och yngre och hade nog varit ganska vacker innan hon förlorade höger ögat och fick det breda ärr som löpte från hakan och ända upp under tjofan. Ärret drog upp ena mungipan i ett halvleende, men det var också det enda leende man någonsin fick från henne. Era rockar är olika, sa Perrin. Tuanda tittade ner på sin rock med rynkade ögonbryn, sen på Charlins som var i precis samma snitt och samma bruna, grå och gröna nyanser. Och mantlarna. Elias var verkligen trött om han gjorde sådana misstag. De har väl inte börjat röra på sig? Nej, Perrin Ibarra, sa Charlin. Shido verkar vara inställda på att stanna kvar ett tag. I natt lät de folk från staden ge sig av norrut, de som de släppte iväg. Hon skakade lätt på huvudet, fortfarande störd av att Shido tog folk som inte följde G.H.O. som Guy Shiner. Dina vänner, John Din Baron och Gert Alia och Hugh Marvin har följt efter dem för att se om de kan få veta någonting. Våra spjutsystrar och gål slår en lov runt lägret igen. Vi väntade här på att Elias Mashera skulle komma tillbaka med dig. Hon lät sällan sin röst färgas av sina känslor, och så var det även nu, men i hennes doft kunde han förnimma sorgsenhet. Kom, jag ska visa dig. De båda spjutjungfrorna började klättra upp för sluttningen och han skyndade efter dem, glömsk av allt annat. Strax innan de var framme vid krönet gick de ner på händer och knän. Han gjorde likadant, och de sista stegen kröp de genom snön tills de kunde titta fram bakom ett träd som växte högst upp. Här slutade skogen, glesnade ut i spridda buskage och enstaka ungträd som växte på norrsluttningen. De var tillräckligt högt för att se flera rastmil över de böljande åsarna som så småningom övergick i ett nytt mörkt band av skog. Han kunde se allt han ville och ändå så mycket mindre än han behövde. Han hade försökt föreställa sig Shido-lägret med hjälp av Elias beskrivning. Men verkligheten överträffade vida hans fantasier. Tusen steg nedanför dem bredde en slätt av tält ut sig. Låga eltält och andra tält av alla storlekar och sorter. Tillsammans med vagnar, kärror, människor och hästar. Det sträckte sig gott och väl ett milsteg åt alla håll från de grå murarna runt staden som låg i sänkan mellan deras ås och nästa. Lägret fortsatte säkert lika långt på andra sidan staden. Det var ingen stor världsstad, inte som Camelin eller Tarvalon,
mindre än 400 steg bred på den sida han såg och smalare på andra hållet om han inte tog fel. Men inte desto mindre en riktig stad med höga murar och torn och vad som såg ut att vara en borg i norra änden. Trots det slukades den fullständigt av Shaido-lägret. Och någonstans i denna väldiga sjö av människor var Fail. Han drog fumligt upp kikaren ur fickan och kom i sista stund ihåg att skugga änden med handen. Solen var ett guldklot nästan rakt framför honom, knappt halvvägs upp på himlen. Och en oförsiktig reflex från linsen skulle kunna omintetgöra allting. Grupper av människor tog ett språng mot honom genom kikaren. Och åtminstone med hans blick gick det till och med att urskilja deras ansikten. Långhåriga kvinnor med mörka sjalar över axlarna och dussintals långa halsband. Kvinnor med färre halsband som mjölkade jätter. Kvinnor som bar kardinshor och ibland spjut och sköld. Kvinnor som tittade fram ur de djupa kåporna på tunga vita kaftaner medan de skyndade fram över snön som redan var trampad till ledigt slask. Det fanns män och barn också, men de gled hans blick hungrigt förbi, struntade i dem. Tusen sinom tusen kvinnor, även om man bara räknade dem i vitt. För många, viskade Marlene, och han sänkte kikaren för att blänga på henne. De andra hade sällat sig till honom och de båda spjutjungfrurna och låg nu i en rad längs det snötäckta åskrönet. Tjuvflodsmännen var noga med att hålla bågsträngarna borta från snön utan att lyfta bågarna över åskanten. Agenda och Galin studerade lägret nedanför med varsin egen kikare och Grady stirrade ner med hakan vilande mot händerna, lika uppmärksam som de båda soldaterna. Han använde kanske kraften på något sätt. Marlene och Anura stirrade också på lägret. Den visa såg bister ut och Eichedén fuktade läpparna. Perrin trodde inte att Marlene hade haft för avsikt att tala högt. Om du tror att jag tänker vända om bara för att det är fler Shaido än jag hade väntat mig, började han hetsigt. Men hon såg honom stadigt i ögonen och avbröt honom. För många visa, Perrin Ibarra. Vart jag än vänder blicken kan jag se en kvinna leda kraften. Bara en liten stund här, en liten skvätt där. Visa använder inte kraften hela tiden, men de är överallt. För många för att vara de visa från bara 10 scepter. Han tog ett djupt andetag. Hur många tror du att det kan vara? Jag tror att kanske alla Shaidos visa finns där nere, svarade Marlene lika lugnt som om de hade diskuterat priset på havre. Alla som kan leda kraften. Allihop. Det var obegripligt. Hur kunde alla de visa vara samlade här när Shaido verkade vara spridda överallt? Han hade i varje fall hört folk berätta om vad som måste vara Shaido-grupper över hela Gelden och Amadicia. Historier om räder här i Altara långt innan Fail blev bortrövat och rykten från andra ställen ännu längre bort. Varför skulle alla de visa vara här om Shaido tänkte samlas här, hela klanen? Nej, han måste utgå från vad han faktiskt visste. Det var illa nog. Hur många, frågade han igen med resonlig ton. Morra inte åt mig, Perrin Ibarra. Jag kan inte säga exakt hur många av Shaidos visa som fortfarande är i livet. Till och med visa dör av sjukdom, ormbett, olyckor. Några dog vid Jumais brunnar. Vi har hittat kroppar som de lämnat efter sig. Och de har säkert ändå burit med sig dem de kunnat för att begrava dem på traditionsenligt vis. Inte ens Shaido kan ha övergett alla seder. Om alla som fortfarande är i livet finns där nere, tillsammans med alla lärlingar som kan leda, skulle jag säga kanske 400. Shaido hade färre än 500 visa som kunde bruka kraften innan de korsade drakmuren, och kanske 50 lärlingar. De flesta bönder skulle ha visat större sinnesrörelse över havrepriset. Anura, som fortfarande stirrade på Shaido-lägret, gav ifrån sig ett halvkvävt ljud, nästan en snyftning. 500 ljus, som halva tornet från en enda klan. Åh, ljus!
Vi skulle kunna smyga in på natten, mumlade Daniel längre bort, precis som du smög in i det där vitrockslägret hemma i Chufloden.
Elias grymtade på ett sätt som kunde betyda vad som helst, men inte lät särskilt hoppfullt.
Charlin fnös föraktfullt.
Vi skulle inte kunna smyga oss in i det här lägret, inte med några större förhoppningar om att komma ut igen. Du skulle bli bunden som en get för grillning innan du var förbi de första tälten.
Perrin nickade sakta. Han hade också funderat på att slinka in i skydd av mörkret och på något sätt få ut Fail därifrån. Och de andra förstås. Hon skulle inte gå utan de andra. Fast egentligen hade han aldrig trott att det skulle fungera. Inte när det handlade om Ale, och åsynen av lägret hade släckt hans sista hopp. Bland så mycket folk skulle han kunna vandra runt i dagar utan att hitta henne. Plötsligt insåg han att han inte längre behövde kämpa tillbaka någon förtvivlan. Vreden var kvar, men nu var den kall som stål om vintern och han kunde inte längre hitta minsta droppe av den hopplöshet som hade hotat att dränka honom förut. Det fanns 10 000 Al-Gaidit Siswai i lägret och 500 kvinnor som kunde leda kraften. Galin hade rätt i att man skulle förbereda sig på det värsta. Då fick man bara trevliga överraskningar. 500 kvinnor som inte skulle tveka att använda kraften som vapen. Och Fail var gömd som en snöflinga på en snötäckt äng. Men när det var så mycket på en gång tjänade förtvivlan helt enkelt ingenting till. Man var bara tvungen att stå på sig, annars skulle man duka under. Dessutom kunde han se järnknuten nu. Nert Tofin sa alltid att det fanns ett sätt att lösa varje knut, bara man kom på var man skulle trycka och var man skulle dra. Norr och söder om staden var landet röjt längre än till åsen där han låg. Enstaka bondgårdar var utspridda över nejden, även om det inte steg någon rök från skorstenarna, och uppstickande gärdsgårdar visade var det låg fält under snön. Om man närmade sig från endera hållet med mer än en handfull män kunde man lika gärna vifta med facklor och blåsa i trumpeter. Det såg ut att gå en väg söderut mellan gårdarna och en annan i mer eller mindre nordlig riktning. De var förmodligen inte till någon nytta för honom, men man visste aldrig. John Dean kanske kom tillbaka med ny kunskap om staden. Men det var svårt att ana vad det skulle tjäna till när staden låg mitt i ett Shaido-läger. Gål och spjutjungfrurna som var på väg runt lägret skulle kunna tala om vad som fanns bakom nästa ås. En sänka i åskrönet såg ut att kunna rymma en väg österut. Märkligt nog stod det en samling väderkvarnar, kanske en mil norr om sänkan, med stora vita vingar som sakta vred sig i vinden. Och det såg ut att finnas ännu en uppsättning på nästa ås. En rad av stenbågar sträckte sig som en lång, smal bro ner för sluttningen från de närmaste väderkvarnarna och hela vägen fram till stadsmuren.
Är det någon som vet vad det där är för något? Frågade han och pekade. Han blev inte klokare av att studera konstruktionen genom kikaren. Det enda han såg var att den verkade vara byggd av samma grå sten som stadsmuren. Den var alldeles för smal för att vara en bro och dessutom såg han inget vatten eller någonting annat att bygga en bro över.
Den är till för att hämta vatten, svarade Charlin. Den löper 5 mil till en sjö. Jag vet inte varför de inte byggde sin stad närmare. Men det ser ut som om det mesta av området runt sjön kommer att vara gyttiga när snön försvinner. Hon stakade sig inte längre över obekanta ord som gyttja och snö, men det fanns fortfarande kvar en aning vördnad i hennes röst när hon sa sjö. Förundran över tanken på så mycket vatten på ett och samma ställe.
Funderar du på att skära av deras vattentillförsel? Det skulle onekligen locka ut dem. Att strida om vatten var någonting hon förstod. De flesta strider i Eilöknen började med vatten. Men jag tror inte...
Just då exploderade färgerna i Perrins huvud, en krevad av kulörer så stark att han varken såg eller hörde någonting, utom färgerna själva. De såg han sannoliken. De var som en väldig tidvattenvåg, som om alla de gånger han skjutit dem ur hågen hade byggt upp en jättelik damm som de nu sprängde för att skölja över honom som en ljudlös springflod. Virvlande i ändlösa malströmmar som försökte dra ner honom. Mitt i allt detta tog en bildform. Det var Rand och Ninive som satt mitt emot varandra på marken, och han såg dem lika klart som om de hade befunnit sig rakt framför hans ögon. Han hade ingen tid till övers för Rand. Inte nu. Inte nu. Han fäktade mot färgerna som en drunknande kämpar för att nå ytan. Han tvingade ut dem. Syn, hörsel och hela världen omkring honom störtade tillbaka mot honom. Det är vansinne, sa Grady oroligt. Ingen kan använda så mycket Shaidin att man kan känna det på så långt håll. Ingen.
Ingen kan hantera så mycket Shaidar heller, mumlade Marlene. Men någon gör det. De förlorade, är Noras röst skälvde. Det är de förlorade som använder Nonce Angreel vi aldrig hört talas om. Eller den svarte själv.
Alla tre spanade åt nordväst, och även om Marlene såg lugnare ut än Grady och Anura så luktade hon precis lika rädd och orolig. Alla andra utom Elias iakttog Grady och de två kvinnorna och såg ut som om de väntade på att någon skulle tillkännage att ett nytt världsfall hade börjat. Elias ansikte bar en accepterande min. En varg skulle hugga efter ett jordskred om det drog honom i döden. Men en varg visste också att döden skulle komma förr eller senare. Och döden kunde man inte kämpa emot.
Det är Rand, muttrade Perrin med grumlig röst. Han darrade till när färgerna försökte komma tillbaka, men han slog ner dem igen.
Det är hans angelägenhet. Han kommer att sköta om det, vad det nu än är.
Nu stirrade alla på honom, till och med Elias.
Jag behöver fångar, Charlin. De måste skicka ut jaktsällskap. Elias säger att de har vaktposter några mil ut, smågrupper. Kan du skaffa mig fångar?
Lyssna noga på mig, sa Anura. Orden forsade ur henne. Hon lyfte sig tillräckligt mycket ur snön för att kunna sträcka sig efter Marlene och grabba tag i Perrins mantel. Det är någonting som händer. Kanske något fantastiskt och kanske något fasansfullt, men i alla händelser oerhört omvälvande. Kanske mer än någonting annat i historisk tid. Vi måste ta reda på vad. Grady kan föra oss dit, tillräckligt nära för att se. Jag skulle kunna föra oss dit om jag känt till vävarna. Vi måste veta.
Perrin såg henne i ögonen och lyfte handen, vilket fick henne att sluta tvärt med öppen mun. Så lätt var det aldrig att få tyst på en Aes Sedai. Men tystnade gjorde hon.
Jag sa vad det är. Vår uppgift är där nere, rakt framför oss.
Charlin?
Charlins blick flackade mellan honom, Aes Sedain och Marlene. Till sist ryckte hon på axlarna.
Du kommer inte att få veta mycket av nytta om du förhör dem. De kommer att omfamna smärtan och skratta åt dig. Och skammen blir saktkommen om dessa Shaido fortfarande förmår känna skam.
Vad jag än får veta blir mer än jag vet nu, svarade han.
Hans uppgift låg framför honom. En knut att lösa upp. Att befria Feil och att förinta Shaido. Det var allt som spelade någon roll i hela världen.